Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vad kan du säga om Slap the Monkey?
Nej, men det är klart vi ska snacka om Slap the Monkey.
Jo, men ja, vad kan du berätta om Slap the Monkey?
Har vi börjat spela in?
Kanske. Ja, men nu går det på inspelning.
Under de senaste 2 åren så har jag hamnat på ett flertal olika event, tävlingar och resor tillsammans med Staffan Björklund. Och han har nu blivit en nära vän. Staffan tävlar inte bara i swimrun och adventure racing på högsta nivå. Han är även en oerhört duktig skidåkare, klättrare och guide i såväl berg som hav. Så intervjun med honom blev ganska lång. Faktiskt så lång att vi drog över lite på vår bokade studietid, så vi var tvungna att knyta ihop säcken lite snabbare än väntat. Så det finns potential för uppföljningsavsnitt med andra ord. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre.
Jag heter Sara Rönne och är marknadschef på Nya Holiday Club i Åre. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Vi har nyligen byggt om Holiday Club till att bli fjällens träningshotell med ett stort inglasat satsgym, med en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang med mycket vegetarisk mat. Och sen så bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina 2 bästa tips till Åre just nu är att åka på en träningsresa. I sommar har vi på Holiday Club Åre bland annat en fjälllöpning och yogahelg med till exempel Emily Forsberg, Ida Nilsson och de andra tjejerna från Sweden Schemo Girls. Och att paddla SUP eller stand-up paddleboard på Åresjön så snart det blir varmare. Månaderna brukar vara helt magiska med en spegelblank sjö och riktigt fina förutsättningar. När du bor på hotellet så kan du förresten låna en SUP-bräda och prova på.
Som vanligt uppskattar jag om du vill dela och tipsa dina vänner om dina favoritavsnitt. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Ja, men Slap the Monkey är ett kortspel som min sambo beställde från nätet förra året när vi skulle flytta till Åre, för att hon tyckte att vi skulle få mindre telefontid och umgås mer. Och det här har varit en succé hela sommaren och in på hösten. Och nu tror jag fortfarande att det där spelet blev kvar uppe i Åre efter nyår. Men det är ju ett sjukt roligt spel.
Vi spelade det på Fuerteventura.
Ja, det gjorde vi.
På La Pared.
Ja, och reglerna ändras ju hela tiden. Så man vet ju inte. Man tror att man leder och att man kommer vinna. Och sen dras ett kort. Och sen helt plötsligt...
Så raseras hela tornet som man har byggt upp.
Ja, och man ligger sist.
Ja, och appan hoppar ännu högre upp.
Ja.
Ja, men det kan rekommenderas alltså. Ja. Vad hade Marika hört talas om det någonstans?
Jag tror att hon hade... Jag vet faktiskt inte.
It came to her in a dream.
Ja, eller så bara... Google berättade väl för henne, säkert. Mm. Sällskapsspel och sen kom det där upp.
Hon jobbar ju på en brandstation i och för sig.
Ja.
Mycket dödtid.
Ja, exakt. På dagtiden har de nog rätt mycket att göra faktiskt ändå. Men... helger så har det där spelats flitigt i alla fall. Och kvällar, långa kvällar in uppe i Åre.
Hur svarar du på frågan vad du jobbar med?
Ja, det är den här ständiga frågan som jag fortfarande inte har lärt mig att svara på riktigt. Men jag brukar säga att jag är bergsguide för det mesta. Även fast jag inte är fullt certifierad bergsguide.
Är det jobbigt för dig själv att känna att man inte har ett bra svar på det? Om du skulle, händer det att du själv ställer dig den frågan? Och att du upplever det som jobbigt att du inte riktigt har ett bra svar på det?
Ja, men ibland kanske. Men framförallt är det att det jag tycker är jobbigt är att mitt svar blir så långt. För att jag inte har någon speciell titel egentligen. Utan jag har många titlar och sen när man börjar berätta så brukar det oftast komma frågor kring det. Och sen tycker jag att det blir lite jobbigt att det blir så mycket fokus runt mig. Och jag är ju väldigt intresserad av andra människor i vanliga fall. Så, eller i vanliga fall, jag är väldigt intresserad av människor och andra kulturer och vill lära mig av dem.
Du får börja ljuga, du får börja säga att du jobbar som såhär, jag är revisor på Ernst & Young.
Ja.
Då kommer ingen ställa några följdfrågor någonsin.
Nej, precis. Alla vet vad det handlar om. De vet att jag jobbar mellan 8 och 5 och sen kommer hem och lagar mat. Nu kan jag inte hämta några barn på något dagis, men ja.
Det kommer.
Ja, kanske det.
Andra så att säga, uppföljningen till den frågan är också var du bor någonstans, var hemma är någonstans. Och den kan också vara lite knixig kanske.
Ja, den har väl varit knixig. Jag har väl letat efter en plats att bo på jättelänge. Problemet är att det finns så många fina och bra ställen runt om i världen och så många ställen som jag har trivts på. Så det har varit ganska svårt för mig att hitta någon plats som jag vill känna att här vill jag slå mig ner liksom. Just nu så är det Stockholm. Marika och jag har en lägenhet i södra Stockholm som vi bor i och använder som bas för tillfället. Sen får vi se hur länge vi blir kvar i Stockholm, men just nu så trivs både hon och jag väldigt bra, så att det är en bra bas. Det är lätt att flyga och ta sig runt och ut i världen från Arlanda. Det är ju skönt att bo nära en flygplats.
Så. Och det finns ju saker att göra i Stockholmsområdet också.
Otroligt mycket.
Du kom nyss idag, så du kom inrullandes på Acast-studion här med mountainbike med paddel uppstickandes ur ryggsäcken till exempel.
Ja, precis. Jag hade en logistikmorgon. Cyklade för att hämta en bil ut till Djurö, hämta kajaker på vägen, paddla med ett internationellt gäng, fransoser och några spanjorer, och sen tillbaka in till stan, lämna bil och kajaker, cykla hit till Acast och nu sitter vi här och pratar.
Men för det Sandhamnsguiderna är, vad är det för dem du jobbade då eller?
Sandhamnsguiderna är ju de jag oftast jobbar för, nu var det ett annat företag. Okay. Som är baserat här inne i stan.
Men för du är ifrån Stockholmsområdet, du är född här, uppvuxen här?
Ja, jag är ju född i Stockholm i alla fall, ute i Nacka. Och bodde 4 första åren i Saltsjöbaden. Och det är roligt när man säger det, då kommer ju fördomarna direkt liksom. En rik familj och det är därför han kan hålla på så där. Men så är det inte. Vi hyrde en lägenhet där och min mamma hade väl alltid en dröm om att få bo i fjällen, så när vi var 4 år så hade hon sökt ett jobb uppe i Järpen, 2,5 mil från Åre. Och vi flyttade upp och hon jobbade som diakon där och vi gick i skolan och bodde i Järpen i 13 år. Så jag är uppvuxen i Järpen och uppvuxen i både fjällmiljö och i skogen.
Men var det liksom din vardag? Det var mycket natur och fjäll i uppväxten?
Ja, verkligen. Kanske inte så fysiskt som det är idag, utan det var mer att plocka bär och plocka
termos
svamp.
Termos med choklad.
Verkligen. Mm. Fast vi hade ju faktiskt korv i termosen i skidjackan. Okay, och sen okay, bröden i andra innerfickan. Och sen kunde man stanna och grilla vart man ville på fjället. Så det var ju fantastiskt att få växa upp i den miljön. Och mamma ville alltid att... Jag har ju en tvillingbrorsa som ja, vi har vuxit upp tillsammans. Så där, ja, närheten till naturen och framförallt det här, vi har ju aldrig haft någon som har stoppat oss liksom från att gå ut i naturen. Vi har ju kunnat ta i våra cykel, eller vi har varit ute och spelat landhockey på garageuppfarten. Och
du var liksom öppna dörren, så var man där på något sätt.
Precis, precis. Och cyklade till skolan varje dag. Och vi hade förutsättningarna för att få göra det. Och det, den förutsättningen kanske har tagits ifrån barn lite idag, tyvärr. Mm. Men
det, är också, det känns också väldigt kopplat till var man är, var du bor någonstans, var du växer upp någonstans, var, hur lättillgängligt allting är liksom.
Ja, jo, visst är det så, men jag tror ändå att vi är lite bekvämare.
Så är det nog.
Ja, man, framförallt föräldrarna kanske, skjutsar hellre sina barn än, och cyklar med dem till skolan och sådana saker.
Cyklingen hos barn går ju ner dramatiskt nu mot tidigare år.
Okej, det var mer än vad jag visste, men nu när du säger det så är det nog så. Jag ser mindre och mindre barn ute och cykla. Eller ute överhuvudtaget, vilket är... Ja, jämfört med min uppväxt då, så vi var ju ute jämnt.
Och det här med sport och träning, var det någonting också som kom naturligt ifrån liksom?
Nej, det var det väl inte. Det var ju min bror som var talang på alla sporter vi tog oss för liksom. Självklart så åkte vi skidor eftersom vi bodde i Jämtland och så i närheten.
Både utförs och längd?
Nej, bara utförs egentligen. Mm. Vi hade ett par längdskidor, men det åkte vi upp till någonting som heter skidstugan varje söndag och fikade liksom med några kompisar. That's it. Men det var utförs som var fokuset. Och det här var ju liksom... Alla gjorde ju det. Eller i alla fall 90% av alla i våran klass åkte ju ut för liksom och ville bli skidproffs. Och jag var väl inte största talangen som sagt, utan det var min bror som var snabbast på tävlingar. Och,
för ni körde alpint då?
Ja.
Vi tävlade?
Vi tävlade och vi spelade fotboll på somrarna. Så minns jag att vi fick... mamma hittade några 21-växlade cyklar här nere på cykelringen på Hornsgatan, tror jag det var. Som vi tog upp till Järpen och så cyklade vi runt på dem där. Och det var nog de första 21-växlade cyklarna som liksom fanns i Järpen. Och mamma har berättat efteråt att det var många som ville lägga vantarna på dem där när vi skulle sälja dem. Så jag började cykla väldigt mycket och tyckte det var roligt, men... Jag tyckte också att det var jäkligt gott med bullar, så att jag åt väldigt mycket bullar och var en ganska rund och god pojke i den åldern.
Ja. Men har ni inte lirat mycket hockey?
Jo, det kom lite senare. Det kom inte förrän 11,5-12 år. Jag har ju en namnsdag, vad är det, 26 december eller någonting sånt. Så morfar gav mig faktiskt ett par skridskor. För att då hade brorsan, Erik, spelat hockey ett år och jag hade ju följt med på varje träning. Men jag hade inte
suttit
varit
bredvid och ätit bullar.
Ja, ja, men lite så var det. Stod på läktaren och kollade och tyckte att det såg väl kul ut. Men jag hade liksom inget driv för att men jag vill lira också. Så jag, det var inte så att jag tjatade på mamma eller så att jag ville spela hockey. Utan det var morfar som köpte de där skridskorna till mig i namnsdagspresent och... Jag minns fortfarande att de var ju liksom, ja, men säg att jag hade storlek 39 då och de här var ju 44 liksom. Bara för att jag skulle kunna ha dem länge, ett par Jofa-griller. Så mormor hon stickade några rejäla sockar som jag kunde ha i också. Sen var det bara snöra på sig och ut på isen. Så, och hockeyn fick ju, det var ju som en ögonöppnare för mig. Jag tyckte det var skitkul att spela när jag väl kom på isen liksom. Och det var först då egentligen jag kom i kontakt med idrott på riktigt. För att när jag höll på med skidåkning och cykling och fotboll, då gjorde jag det bara för att umgås. Jo,
upplevelsebaserat.
Ja, liksom... umgås, det var roligt att vara med kompisarna och skidåkningen, det var ju så här upptäckargrejen som var roligare, mer att liksom åka skogsstigar och hoppa än att köra förbi några portar liksom. Så den där Det var första gången jag hittade någon drivkraft. Liksom, att shit, det här är ju kul. Det här vill jag bli bra på. Och det gick väldigt, väldigt bra. Jag minns första året jag spelade, då hade jag väl mest utvisningar i laget. Så, och det var ju för att jag var så dålig på skridskor. Så min tränare, och så var jag ju lite rund och goda som sagt. Så min tränare, han sa ju åt mig att Staffan, du... Det skulle vara bra om du sprang lite i sommar och till nästa säsong så att du blir lite starkare liksom. Bara okej, okay, tänkte inte mer på det. Och sen ja, började väl springa lite mer där under vad kallar man det? Jag kommer inte ens ihåg vad man kallar det.
Ja, men
försäsongsträning.
Ja, okay, just det. Ja. Just.
Så jag började springa och tyckte att ja, det var väl inte jättekul, men när jag väl kom på isen sen så
det var en skillnad liksom.
Var det en jätteskillnad liksom. För att det hade ju inte de andra gjort. De hade spelat fotboll någon gång i veckan liksom, men inte sprungit som jag gjorde. Och då började ju hockeykarriären liksom ta fart på riktigt. Så efter bara 2,5 år då spelade jag med A-laget i Järpen och hade redan bestämt mig för att nu jag ska in på hockeygymnasium liksom. Så, och jag var ju rätt överviktig och det var också en av anledningarna till varför jag började springa. Det var, vi var ute på en liten skolutflykt efter sommaren och skulle iväg där och helt plötsligt så visade det sig att ja, vi skulle tälta och vi hade paddlat ut till en ö. Vilket, alltså, förstår ni? Det är så otroligt att vi kunde få göra det liksom. Vi gick i och gick vi i åttan liksom, drog ut 2 klasser och paddla och få slå upp tält på en ö. Det var ju skithäftigt liksom. Men där var det 2 kompisar, alla var i ett stort tält och skulle jag gå in där så var det några som ropade där inne. Staffan, du är för fet, du får inte plats här inne. Och det där tog ju väldigt hårt med mig då. Och det var väl egentligen
känslig ålder också.
Ja, verkligen. Så det var väl då jag bestämde mig för att så här vill jag inte ha det. Så då, det var egentligen då jag började träna på riktigt liksom. Och jag hade ju ingen koll, jag bara körde. Så ja, hockeyn gick ju, det var ju lite så här, ja men det var kul. Jag kände att det fanns något syfte helt plötsligt.
Men vet du vad det var med hockeyn som du gick igång på?
Ja, men det är nog lite samma som med adventure racingen egentligen. Det här, du vet, man spelar ju en femma liksom. Man är 5 personer och adventure racing med 4. Men det är samma sak där. Ju bättre man kände varandra och ju bättre och mer man tränade tillsammans, ju grymmare blev man ju på isen. Och ju snabbare spel kunde man få till. Och det är hela den där synergigrejen som jag verkligen tände på. Och tillsammans med ja, de här 4 andra i min femma så kunde vi ja, åstadkomma jättemycket tillsammans. Och framförallt, jag minns att framförallt var det 1 eller 2 stycken i mitt lag, eller i min femma. Vi funkade skitbra tillsammans och hade jäkligt bra spel. Tyvärr är det ingen av dem som spelar längre, inte jag heller. Men vi hade riktigt kul på isen och det är väl det jag minns som mest. Och
sen det sociala liksom.
Ja, sociala. Sen gillade jag att bli trött då, såklart. Jag tyckte det var en skön känsla att känna att man hade gjort något när man väl kom hem.
För det är ju det du håller på med nu är ju, å ena sidan är det ju definitivt lagsport fast in, eller ja, det är ju lagsport du håller på med, men en annan typ av lagsport. Men det är ändå, om man säger så här, de klassiska som fotboll, hockey, det blir ju, det är ju på något sätt uttypen, det första man tänker på när man säger lagsport. Vad liksom blev det att du formade din person och ditt liv väldigt mycket omkring det där laget liksom?
Ja, men jag tror det. Framförallt när jag spelade i Järpen i alla fall. Det är samma moderklubb som Henrik och Joel Lundqvist, så att det är, de har fostrat många bra spelare och det är många som har kommit till NHL liksom, från den klubben. Så att, det är väldigt roligt. Och sen när jag väl kom in på hockeygymnasiet så...
Och hockeygymnasiet, var det någonstans?
Då var jag i Småland, i Vetlanda. Man spelade ju hockey på somrarna redan på den tiden liksom, som man gör idag då. Men, och det var där jag kom i kontakt med hockeygymnasiet, eller det var några tränare som bara berättade för mig att Staffan, du vet att det finns möjlighet att spela ishockey på skoltid när du väl ska välja inriktning på gymnasiet. Och vi skulle jättegärna vilja att du kom och spelade för oss. Så när jag väl kom dit så var jag väl mest... jag var ju otroligt peppad. Jag skulle ju bli bäst i världen liksom. Det var det enda jag hade. Jag tränade ju extremt mycket under hockeygymnasietiden.
Och alltså, hon tränade mycket, då var det både på is men även så att säga fys utanför och löpning och sådär.
Jag cyklade mycket. Jag sprang mycket, gymmade och spelade hockey. Det var det jag gjorde. Så jag kunde ju cykla till hockeyträningen, lira hockey 2 timmar, sen cykla hem. Och det var ju så här, 4 mil till ishallen liksom. Och sen fick vi ju spela på skoltid och då var det ju, var det 3 eller 4 gånger i veckan, halvdagar liksom, som vi bara var på is eller fysade eller vad vi nu gjorde. Det var ju mycket morgongym och jag hade egen nyckel till gymmet i Vetlanda för att jag spenderade så mycket tid där. Så till slut fick jag en egen nyckel så jag kunde gå dit extra tid på morgonen.
Men tyckte du om de här uthållighetsträningarna?
Ja.
Kände du liksom att du hade någon slags begåvning eller talang för det? Jämfört med typ andra i laget och så?
Jag märkte ju att jag var mer, eller jag visste att jag var mest uthållig. Och jag var ju, så fort vi körde något intervallpass på barmarksträningen, eller barmarksträning heter det ju såklart.
Just det. För säsong och barmarksträning.
Exakt. Mm. Så märkte jag att jag sprang ifrån alla hur lätt som helst. Och jag förstod väl inte att jag hade talang för löpning då, utan jag var ju så otroligt fokuserad på att jag skulle bli bäst i hockey liksom. Men där var jag väl på hockeygymnasiet, då vet man, nu utvecklas olika snabbt och vissa utvecklas, motoriken går mycket snabbare och har grym känsla för pucken, medan min grej var ju liksom att vara uthållig på isen. Så det var många matcher jag spelade back 2 första perioderna och sen sista perioden då fick jag vara center.
För att du hade energi kvar liksom.
Ja, precis. Så jag, visst märkte jag att jag var duktig på det och jag tyckte att det var kul att springa jämfört med många andra som inte tyckte det var kul att springa. Och jag vet att jag var en av de första i Vetlanda som började springa med löpartights och det var ju bara tjejer som hade då. Och idag så har varenda kottare, men man har varit ju lite trackad för det där i hockeylaget liksom, att jag sprang runt in och löpa tights liksom. Men.
Men parallellt med under de här hockeyåren då, var någonstans fanns sig liksom den här naturen och skogen och så här fjäll- och skidåkning och sånt? Var det bortprioriterat då, eller hade du kvar det att du fortfarande liksom passade på?
Ja, men jag hade ju kvar det. Förutom att jag spelade hockey liksom, så fort jag, det var nog därför jag har varit så mycket träning liksom. För att jag märkte att jag saknar ju att göra saker utomhus. Mm. Så det var därför jag hade redan då en jättefin cykel liksom, som jag kunde ta mig ut lätt med.
Alltså mountainbike?
Då. Mountainbike, ja. Som runt Vetlanda och jag sprang ju aldrig på asfalt nästan. Jag sprang rakt ut i skogen och försökte hitta nya stigar. Så att jag fick min liksom... Det var så lätt att ta sig ut i naturen där nere i Småland också. Så att det var inga problem. Men sen jag kände ju någonstans hela tiden liksom att jag saknade bergen lite. Så fort det var lov så smet jag upp till bergen liksom, åkte skidor om det var sportlov eller påsklov eller jullov och till och med på höstloven så var det snö liksom i Sälen som brukar öppna först då i alla fall, så åkte man ju upp och åkte i Sälen och annars åkte man upp till Åre och sprang på fjället och så med kompisar, eller nej, jag sprang inte med kompisar då sprang jag mest själv faktiskt, men ja, så har väl min träning sett ut rätt mycket. Liksom, att jag har ju tränat mycket transportträning. Liksom. Mm. Som jag sa, jag cyklade till ishallen och sprang till gymmet och sprang hem. Och som idag, cykla hit. Och
men fanns det såna här äventyrsdrömmar då?
Ja, absolut.
Från du var liten eller?
Ja. Jag har ju fallit under samma kategori som många andra svenskar här. Att jag läste ju Göran Kropps bok. Och fick faktiskt träffa honom när han fortfarande var kvar i Eksjö. Och efter det så skulle jag ju klättra Everest liksom. Och jag skulle också cykla dit och sådana saker. Men jag har fortfarande inte klättrat Everest och jag har inte cyklat till Nepal ännu. Vi får se om det blir av, men absolut. Alltså de här äventyrsdrömmarna och få hitta på en massa roliga saker, de har ju funnits. Det har jag nog fått med mig liksom från barnsben och faktiskt från skolan med det här att vi alltid gjorde roliga
friluftsdagar.
Ja, friluftsdagar och,
du får cykla till Nepal med en termos med korv i ena fickan och korvbröd i andra fickan.
Exakt.
Om det är någon korvtillverkare som hör det här, så om ni vill sponsra Staffan, så sponsrad av så här Bullens pilsnerkorv. Bull. Fantastiskt.
Det är perfekt.
Men vad hände med hockeyn då? För det, är det någon slags make it or break it efter studenten då från hockeygymnasiet, att antingen så är man draftad eller så slutar man, eller?
Ja, men mycket så är det ju. Jag hade ju otroligt mycket träningstid under mina år på gymnasiet. Det gick 3 år. Och jag låg väl på så här 30-40 timmar i veckan och tränade jättemycket. Så för mig fanns det ju bara träning, skola, äta, sova. That's it. Det är det som är lite underligt just under gymnasieperioden där, att jag gillade laget så mycket uppe i Järpen, men det varit mer individualistiskt under gymnasietiden. Och jag minns att jag var frustrerad över mina lagkompisar, att de inte tränade lika mycket som mig.
Men blir det någon slags, kan det också vara någon slags konkurrenssituation gentemot klasskompisarna, att man på något sätt, det blir en tävling i gruppen på ett annat sätt än om du spelar i ett lag, eller?
Ja, vi hade inte det, men jag kan tänka mig att det kanske är mer så idag än vad det var då. Man märkte ju liksom vilka som skulle bli bra. Liksom. Mm. Erik Karlsson spelade med oss och ja, de flesta vet ju att han är hur grym som helst och lirar NHL nu. Och Bäckström också, så att det var ju många duktiga spelare liksom runt oss, så man visste ju nästan direkt, okej, de här kommer ta oss till NHL. Och vi andra, vi kommer kunna lira Division 1, Allsvenskan, Elitserien som det heter då. Och har man tur liksom så kan man bli draftad. Men jag hade ju scholarships i både i Kanada och i USA.
Alltså hur funkar det? Du blev erbjuden det eller du sökte? Eller du...
Man kan söka men man blir också erbjuden av... Ja, det finns ju scouter där ute som åker runt och kollar på spelare. Så jag hade Boston University som var ett av de förslagen som jag funderade över. Men hade även också ett erbjudande från Brynäs och spela med dem och så. Så men under gymnasietiden där så fick jag ätstörningar och det var väl inte jag direkt så här. Jag förstod det inte då liksom. Men jag fick någon peak av min tränare någon gång som sa liksom att Staffan, du är väldigt liten för att vara hockeyspelare. Du skulle behöva äta mer liksom. Och jag förstod ju inte, jag kunde inte så mycket om nutrition då. Utan jag tränade ju på massa och sen åt jag vad jag trodde var nyttigt liksom. Och jag åt ju ingen socker eller någonting under 4 års tid. Så att åt bara pasta och potatis och köttfärssås. Ja, men jag och brorsan bodde själv nere i Småland liksom, och mamma bodde i Stockholm. Så han gick på fotbollsgymnasiet, jag gick hockeygymnasiet. Så det var livet liksom. Och det var väl därför jag var grym på att springa också liksom, för att jag inte vägde så mycket. Så men där någonstans så valde jag väl liksom att jag hade tappat, jag hade lite skador sista året där, så jag tappade liksom peppet lite på hockey. Jag fick ett slagskott på fotknölen så båda vadbenen gick av. Eller skenben och vadben. Så det tog ju ett tag och sen precis, jag tror jag spelade en träning och sen bröt jag fingrarna. Och sen var jag borta resten av säsongen där nästan. Och då just då så är det ju väldigt jobbigt liksom. få motgångar med så mycket skador på en gång. Det var kämpigt, tyckte jag. Och då när foten hade läkt, när jag bröt foten, då tog jag körkort. Och när foten hade läkt och jag bröt fingrarna, då drog jag till fjällen och till skidor. Så, och det var väl där någonstans kändes det som att, ja, men det växte fram ett beslut om att, ja, jag ska tillbaka till Åre.
Mm.
Så när jag tog studenten så tackade jag nej till att fortsätta med hockeyn, både på amerikanska sidan och i Sverige. Och sen flyttade jag tillbaka till Åre och jobbade åt STF på Silarnas fjällstation en sommar. Och där sprang jag ju jättemycket. Och jag minns att jag tror det var räddningstjänsten i Hjälpen som ringde och frågade om jag ville springa Sankt Olofsloppet. Och det var min första löptävling liksom.
Mm-hmm.
Och så här efteråt så har jag väl bara, fasen, kunde inte någon sagt till mig att fasen, Staffan, sadla om och satsa på löpning liksom. Du är grym på det.
Vad är det här? Vilket år är det här?
2003.
2003.
Eller 2004.
Var det innan, ja. Eller var det typ samtidigt som Emily jobbade på Storerån?
Jag tror att hon var där året efter.
Okay.
Började hon jobba där.
Mm.
Så jag missade Emily. Jag har ju fått lära känna henne senare. Men, det var de som sprang mest då. Det var en kille som heter Johan Rombrandt. Och han har ju skrivit massa förare nu över skidåkning och löpning och cykling och sånt. Bor i Östersund. Men han var sportchef då, har jag för mig, på Storelån. Och han tillsammans med en kompis som hette Andrea, som jag inte hinns med helt fel. De körde ju någon tävling där mellan Sylarna och Storumlån. Och Johan han sprang och den här andra killen han cyklade. Så skulle de se vem som klarade det här fortast. Vem som först kom till Storumlån. Och jag sprang faktiskt på dem året innan när jag gjorde mitt projektarbete för gymnasiet. Och då gjorde jag ju en mini-Göran Kropp-expedition. Eftersom han influerat mig så mycket under gymnasietiden. Så jag cyklade från Östersund, gjorde Syltraversen. Eller skulle göra Syltraversen. Hade inte tillräckligt mycket kunskap då. Så jag fick vända om och så sprang jag upp på toppen normalvägen. Och sen sprang jag ner igen och så cyklade jag tillbaka. Och när jag var på väg tillbaks ner där så mötte jag dem och då gjorde de den här tävlingen. Så jag fick se när de gick i mål på Storulvån. Det skilde liksom en meter på mållinjen. Och då vann
cykel och löpning.
Precis, och då vann cykel. Och jag minns att det där grämde Johan rätt mycket. Så året därpå då tog han revansch liksom. Men sen när jag väl började jobba där så, ja, jag tyckte det var jätteroligt så att jag kunde springa ner liksom till Storvån, käka frukost, springa tillbaka till Sylarna och jobba. Bara för att det var fint och rofyllt och kul att se om jag kunde ta den här tiden som de hade. Jag tror de gjorde det på 1:10 eller något sånt. Och jag fick ner den där tiden till 59 minuter och det är 16 kilometer. Så att det var ju rätt bra liksom.
I den terrängen.
I den terrängen. Men det är ju utför stora delar så att man kan få rätt bra fart. Då. Men det handlar ju om att våga mycket där.
Men vad var det för drömmar och mål du satte upp för dig i det här läget då? När du liksom jobbade vid Silarna och sådär?
Ja, men jag kände att jag, här hör jag hemma liksom. Det är i bergen, fastän det är rofyllt och lugnt och jag trivs här och kände väl att det får bli som det blir med idrotten liksom. Jag lägger det åt sidan och jag gjorde ett försök på ishockeyn och det gick inte och jag förstod väl inte riktigt hur duktig jag var på att springa för det var ingen som berättade för mig. Så under gymnasietiden där så hade jag faktiskt hunnit med, istället för att göra praktik hos någon så tog jag skidlärarutbildningar. Så jag hade tagit steg 1, steg 2 och steg 3. Så när jag gick ut gymnasiet då hade jag steg 3 redan. Och jag fick väl lite dispens för man skulle vara 18 egentligen för att få göra de här utbildningarna. Så jag sökte jobb som skidlärare i Åre och sen jag har varit helt frälst över det där liksom. Jag kom till skidskolan i Olympia, som det hette då, vid VM-området. Och blev mottagen där. Jag var klart yngst. Och det var rätt många. Det var lite annan kultur då. Det var lite äldre skidlärare och otroligt många av de här duktiga extremskidåkarna. De var faktiskt skidlärare på den tiden. Så jag fick liksom hänga med dem och åka med dem och kände på nytt att alltså nu är den här gemenskapen igen. Jag utvecklas fort och man kunde lära så mycket av de här.
Alltså det blir liksom de positiva sidorna av ett lag, en lagsport egentligen.
Ja, exakt. Liksom. Exakt. Och jag bara hakade på liksom. Mm. Lärde mig åka telemark, lärde mig åka snowboard för att kunskapen fanns runt mig. Så då började ju drömmarna växa om att liksom, fasen, det vore coolt att jobba som skidlärare i USA. Och det finns ju några filmer där om några skidlärare i USA som liksom jobbar med en massa rika och tjänar pengar och ja, sådana saker. Så det är Hollywood som har gjort någon fin version av det där. Så det har varit en dröm faktiskt. Plötsligt så skulle jag till USA och jobba som skidlärare. Det blev målet. Så,
och det är inte helt lätt med visum och tillstånd och sånt där, eller arbetstillstånd och sånt, eller?
Nej, det är ju svårt. Och framförallt när jag kom på det här, då började de ju och dra åt de här visumen ännu mer. Jag tror det var från 250 000 visum som de släppte arbetsvisum i USA, så drog de ner till 80 000. Så det var
ganska kraftig
åtdragning. Så jag sökte i alla fall, eller jag trivde så bra och förstod, jag vet inte, jag förstod vad folk ville med skidåkningen, kändes det som, eller någonting sånt.
Mm. Alltså dina klienter, ja, helt enkelt. Mm.
Klienter kallas de i USA, gäster kanske i Sverige, men jag använder ordet klienter, det låter lite sjukhus. Nästan som patienter, mm. Men jag fick en kick av att se eller få andra att vilja lära sig liksom. Och se hur de tog åt sig och hur de ville lära sig.
Och det måste också, just det, i en sån miljö också, för det lockar ju verkligen att vara ute i, särskilt på snö, men att vara ute i naturen och på snö och sådär, det tar ju fram barnet i nästan alla, och det blir liksom en väldigt så här instant reward på något sätt, där man kan tänka mig att jobba med någon och så, och när man ser hur den personen växer liksom.
Ja, verkligen. Verkligen, det blir så, de får ju feedback direkt som man kanske inte får på ett annat sätt.
Står man på nosen, ser man någonting fel.
Ja, exakt. Får man ont i låren så lutar man sig för mycket bak. Det är som direkt feedback, och det är ju någonting som kanske man inte får alltid. Om man får det från barn, där får man ärlig feedback. Liksom. Men naturen ger dig också ärlig feedback hela tiden. Så det var ju, jag tyckte det var jätteroligt. Och jag tycker fortfarande att det är jätteroligt. Jag jobbar ju med det här fortfarande. Så att någonting i det där var ju, eller det är någonting i det där som verkligen gör att jag växer också.
Men vad blev nyckeln till den här the golden ticket, eller vad man kan säga? Sorry.
Ja, men det kom en kille som hette Daniel Samfridsson till våran skidskola. Och han hade jobbat i Telluride i sydvästra Colorado.
Inte helt okreddigt ställe, eller så här, inte helt fult ställe att bo på.
Nej, det är ju helt magiskt ställe. Jag kan berätta, då måste vi göra ett 3 timmars avsnitt om jag ska berätta allt om Telluride. Men han hade i alla fall jobbat där tillsammans med sin fru i 8 år. Han bara, Staffan, vad gör du här? Liksom, om du lyckas så ha, jag tror jag hade 3 familjer nästan som jag jobbade med hela året i Åre. Det var ingen annan som hade det. Vissa av de här klienterna, vi åkte liksom till Iran och åkte skidor. Vi var i Frankrike på massa olika ställen, i Schweiz, och vi var runt om i Europa. Så jag åkte inte bara med dem i Åre, utan vi åkte runt överallt. Men han bara, Staffan, vad gör du kvar? Varför är du kvar här? Sök till Telluride, så är jag din referens, så ska vi se till att Du får jobb där. Så jag och min dåvarande sambo, vi skrev en ansökan, skickade in och blev, ja, vi blev antagna liksom. Vi fick jobbet. Och då skickade ju det företaget, Telluride Ski Resort, skickade en visumansökan och den vart godkänd. Och grejen var, det året så var det bara Telluride av alla skidorter i Rocky Mountains och västra USA som fick visum. Så det var ju sån otrolig flyt liksom. Det var lite så här meant to be.
Mm.
Så vi åkte dit och jag minns att vi ja, tyckte väl att det var kämpigt första året liksom. Det var,
alltså att hitta kunder, hitta klienter eller?
Ja, det var ganska lätt. Det var, fanns ju så mycket liksom.
Mm.
Men den här kulturella chocken, du vet, jag hade ju aldrig rest förut. Jag hade varit i Iran, i Frankrike och Schweiz liksom, med några gäster tidigare, men våran familj, vi har ju mest bilat runt i, när vi var små, och varit i Norge och Sverige och Finland liksom, och i Danmark, och fått lära oss att uppskatta naturen vi har här och miljön här. Så när jag i alla fall välkom till USA, alltså jag kunde inte ens boka flygbiljetten dit, det fick min dåvarande tjej göra. Jag fixade dock boendet åt oss, som var helt förskräckligt dyrt, men det var det som fanns. Och vi bodde mitt i Vilda Västern stan Telluride liksom. Så det var ju, när vi väl kom in där, jag minns att vi flög in till Denver, landade där, sov en natt i Denver för att akklimatisera oss lite. Den kallas ju för The Mile High City, alltså 1600 meter ovanför havet. Och sen dagen därpå så var det ju sån snöstorm, men vi hoppade in i ett litet dashplan och flög över till, kunde inte landa i Telluride för att det var sån snöstorm, så vi flyga in till Cortez. Sen åka bil upp i 3 timmar, så vi kom in i skymningen till Telluride och det är bara kräksnöade. Och vi hade aldrig sett något liknande liksom. Så vi flyttade in där, dagen därpå åkte vi upp, strålande sol. Och där träffade vi Annika och Daniel som var 2 andra svenska skidlärare som var kvar där. Och de hjälpte oss med att skaffa liftkort och introducera oss för vår chef och våra supervisors och så vidare. Så sen var det ju bara ut och åka. Och den här första säsongen var ju snömässigt rekordår för dem någonsin. Jag tror vi fick 25 eller 27 meter på en säsong liksom. De flesta vet ju hur vackert det är när det ligger snö på grankvistarna och tallkvistarna liksom. Och det var inte en enda dag på hela säsongen där snön hann och smälta bort. Solen är ju rätt stark eftersom det ligger så långt söderut breddgradsmässigt. Men inte en enda dag var det utan det var snö liksom på de här träden. Så vi fick ju åka så otroligt mycket puder. Och det är ju lite annorlunda att jobba i USA, just för att ja, man jobbar ju så, alltså, vi hade en klient som vi jobbade 17 dagar med i sträck över jul och nyår. Och de hade ju requestat oss för att vi var ett par och vi var från Sverige och det var det de vill ha liksom. Så de är väldigt specifika, klienterna i USA, vad de vill ha. Så, och det visste de bara för att de hade haft en svensk au pair förut och ja, de visste att då fick de bra service. Sen slutade det med att den familjen jobbade jag 11 år för. Inte bara som skidlärare utan som guide och han har ju, eller den familjen har ju sponsrat mig under jättemånga år också. Så de tillhörde ju, eller tillhör fortfarande topp 100 rikaste världen. Så att, det var ju också en kulturell chock liksom, att komma in med, i sånt överflöd av pengar.
Och sen så efter typ 17 dagar så får man lite dricks på det också.
Ja, alltså vi fick ju en otrolig dricks. Nu ja, det går inte, det är en heltid, alltså det är en månadslön i Sverige som man får efter 17 dagar.
Mm.
Och sen betalar man ju skatt på det i USA, och sen så har du fortfarande en månadslön kvar i Sverige. Så det där var ju ett helt ny ögonöppnare för oss liksom. För först tänkte vi, hur ska vi ha råd med den här lägenheten? Men det var ju inga problem, utan vi kunde ha haft 3 sådana lägenheter utan problem om vi hade så hade velat.
Mm.
Så jag fick ju, ja, jag fick ju den här Daniel, nu är det 2 Daniel jag pratar om, men Daniel Sundqvist som jag träffade i USA och i Telluride där. Vi är ju fortfarande som bröder liksom. Så han introducerade mig för de stora bergen. Och för klättring och för isklättring och puderåkning och säkerhet. Och helt plötsligt blev jag kontaktad av en bergsguidesfirma som heter Telluride Mountain Guides, som Daniel arbetade för också utanför skidskolan. Och Peter som var chef där, han började också lära mig allt han kunde liksom, om snö och säkerhet framförallt. Så helt plötsligt, så från att mitt huvudmål hade varit att ta mig till USA, ta skidlärarexamen som jag kuggade först, och sen tog jag det efter mitt år i USA, för där hade jag tid att träna ännu mer skidåkning. Och det är där, det är lite som i hockeyn liksom, efter hockeygymnasiet, när man väl har tagit skidlärarexamen, då är det klart.
Mm.
Det går inte att utvecklas så mycket mer. Man kan ta något som heter ISIA i Sverige, när man får lära sig lite om off-pist i 4 dagar uppe i gränsen. Men sen finns det inte så mycket mer. Men här vart jag erbjuden en helt ny värld av höga berg och häftiga toppar liksom.
Och alla säsonger dessutom.
Alla säsonger. Mm. Både sommar och vinter.
Men hur man genom Telluride Mountain Guides, erbjuder de även någon slags certifiering då för de här utbildningarna? Eller var det liksom någon slags, vad kan man säga, så här lärjunge?
Ja, först var det ju lite så här lärjunge.
Mm.
Jag minns ju alla kvällar och eftermiddagar. Jag har suttit liksom på balkonger runt om i hela Europa och tränat repfärdighet och räddningssystem och hissar och allt möjligt liksom. Mm. Så jag varit ju tagen under, Peter hade haft Daniel under hans vingar och jag hamnade under Daniels vingar. Så vi började ju utbilda oss, och systemet i USA för att bli bergsguide ser lite annorlunda ut än vad det
ser ut i Sverige. Så de lider inte under det här UIAGM?
Nej, de har ju något som heter American Mountain Guide Association.
Mm.
Så vi började ta kurser där, och då kan man ju slutföra skiddelen för sig, klippklättringsdelen för sig, isdelen för sig, alpindelen för sig. Och sen tar man och samlar ihop sin bergsguidesutbildning. Så jag är klar med 2 delar. Och där, det är väl därför jag säger att jag är bergsguide, fast jag inte är helt fullcertifierad. Men jag har ju otroligt mycket erfarenhet från att vara i bergen. Och det är ju många, jag minns första åren när jag stötte på många svenska bergsguider ute i Europa, så var de väldigt irriterade över att jag guidade mig runt med gäster och så. Men nu ser det lite annorlunda ut idag. De välkomnar och väldigt, de är supertrevliga och mer accepterande än vad de var då i alla fall. Sen jag kanske har blivit lite äldre också. Jag var säkert lite kaxigare när jag var yngre än vad jag är idag. Så självklart så har de med att göra också.
Men som det nu så har du då, är det primärt amerikanska kunder du har då som du guidar då exempelvis i Alperna då?
Ja, precis. Så jag har ju engelsktalande gäster kan man säga.
Just det.
Det är min primära kundgrupp.
Mm.
Så de kommer från England, USA eller Australien för det mesta. Och ja, det är en häftig kundgrupp liksom att jobba med.
Du har ju guidat Tom Cruise.
Ja, precis.
Det måste du ju bara berätta om.
Ja, Ja, men Tom Cruise, han...
Du berättade att han har ett hus i Telluride.
Ja, precis. Nu vet jag inte. Det var ett salu för något år sedan.
Mm. Fan, om... du köpte inte det?
Nej, han skulle ju, vad skulle han ha? 100 miljoner dollar tror jag det var. Eller 101 miljoner dollar. Mm. Jag hade inte så bra tjänade vi inte. men han var ju en stamgäst liksom i Telluride. Och nu har han inte synts till där på några år. Men han och hans barn då åkte ju framförallt snowboard. Och visst, någon, ibland ville de åka lite skidor och så. Och Tom, han är ju faktiskt riktigt duktig på att åka snowboard. Så Stefan, en annan svensk, han åkte mest med Tom och jag åkte mest med dottern och lite sådär. Inte så mycket, men jag har i alla fall åkt med dem. Och samma med Seinfeld, och han har ju också hus där, och Oprah Winfrey. Så att Seinfeld har jag jobbat med också. Så att det är ju så här, lite overkligt. När man sitter och pratar om det så här.
Ja, och sen så du måste vara väldigt speciellt att hamna i den situationen där du faktiskt har någon slags, inte, jag höll på att säga makt över, men inte riktigt det jag menar, men ändå att de för det är, i alla andra omständigheter så skulle det ju vara, om du skulle träffa dem i någon annan miljö, då skulle du på något sätt de hela tiden är överhanden. Mm. Men här på något sätt är det ändå de anlitar dig för att du kan, du vet någonting som inte de vet. Så att, men hur är det svårt, är det liksom, blir det konstigt att umgås med Jerry och säga åt honom så här, no, Benzenis, Benzenis. Eller var liksom...
Nej, men... Jag förstår ju precis vad du säger. Och det där... Jag minns att de sa någon gång... Nu var det inte Jerry eller Tom som sa det, utan det var faktiskt han som var en av de killarna som var med och startade den här finanskrisen 2007. Han var vd för Deutsche Bank, åkte jag också med. Han sa det att Staffan, han hade 7 döttrar. Och han sa bara, Staffan, I like you a lot. You don't say much and you're good with the girls. Och jag är liksom... Jag har fått lära mig att hantera människor på ett bra sätt. Och det är väl en av de skillsen som jag är mest glad över att jag har. För att med dem så kan jag komma rätt nära människor. Och få reda på massa saker och lära mig massa saker. Men jag hade egentligen bara en regel när jag jobbade i USA, och det var att jag aldrig frågade vad de...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Man arbetade med. Det var min enda regel som jag hade för mig själv.
Alltså okej, okay, ja, precis som du hade satt upp för dig själv.
Ja. Och för att jag tänkte att de här, de är på semester.
Vill och, inte snacka om.
Nej, de är liksom... Och så här är det fortfarande. Jag har nog inte frågat någon av mina gäster vad de arbetar med. Sen jag gjorde den här regeln 2004 kanske. 2000, ja, 2004. När jag slutade gymnasiet där. Så då... De uppskattar liksom att man ser dem bara som en vanlig människa. Annars så är det de som är highlights, som precis som du säger. Men där var det jag som... Jag märkte liksom att de uppskattade mer att bara få vara... ja, men jag ville förmedla naturen till dem, mm. och liksom vara ute och uppleva nuet eller tillfälligheten liksom.
Då ska man inte dra tillbaka deras tankar till det de faktiskt lämnar när de åker på.
Precis, mm. precis.
Det är smart tänkt, tror jag.
Så jag pratade ju, istället pratade jag väldigt mycket, jag är ju intresserad av historia, så jag pratar mycket historia med dem, och i Telluride finns det ju otroligt mycket historia. Den första staden i världen som hade elektriska gatlysen, mm. och både Tesla och
just det.
Vad han nu heter, de byggde världens första generator driven, ja, som mm. var på vattengeneratordrivna elstation liksom. Och den finns fortfarande kvar idag och används. Och sen var det ju en silverstad liksom, eller en guldstad där man bröt silver och guld. Och det häftiga med Telluride var ju att det var ju väldigt många svenska immigranter och finska immigranter som kom dit och in i den här dalgången som kallas för en box canyon, för det finns ingen utgång, du måste gå ut samma väg du kom in. Mm. Och där började de att bryta guld.
Och så det finns många så Anderson och Johnson.
Många sådana finns det. Många sådana finns det. Mm. Och de tror ju att ordet telluride kommer från tellurium, som är en ädel metall som de hittade under den här gruvbrytningstiden. Då. Men då var det ju en stor stad. Då bodde det 5 500 uppe i en övre gruvby bakom ett berg som heter Ajax, och sen nere i Telluride så bodde det väl ytterligare en 5 000-10 000 personer som man gick liksom i skift, kan man säga. Det hade ju varit otroligt häftigt att få åka tillbaka och uppleva den här tiden, men det finns mycket efterlämningar så att du kan fortfarande få ta del av den här historien. Så
det finns liksom sådana typ ghost towns, eller?
Ja, det gör det. Mm. Superhäftigt. Och man kan få höra om hur de här gruvbrytarna drev ut indianerna som fanns där och så vidare. Så att, ja, det är ju fortfarande vilda västern.
Shit's been going down där, kan man säga.
Kan man verkligen säga. Verkligen.
En annan, det känns som ett annat ställe som är viktigt för dig är ju skärgården också.
Mm. Precis.
Hur hamnade du där? Liksom? Hur ser din koppling ut, anknytning till skärgården?
Ja, jag kom ju precis från skärgården. Liksom, så att den betyder ju mycket. Jag ska dit imorgon igen. Så att, jag hamnade i skärgården via en kille som heter Fredrik Dameron som var eventchef uppe i Åre. Och vår skidlärarchef, och han var goda vänner. Och han hade kajakuthyrningen på Sandhamn. Ute i Stockholms skärgård. Och han, vi blev utbjudna där på en skidlärarträff. Inför säsongen skulle vi ut och paddla lite tillsammans. Men vi var 4 stycken som dök upp. Skulle vi paddla till en ö som heter Bullerö söder om Sandhamn. Och det blåste 17 meter per sekund rakt mot vind. Och jag hade ju paddlat lite grann tidigare, eller ganska mycket. Jobbade som kock nere i Blekinge, så varvade jag det med att guida lite kajak. Men vi drog ut där och märkte ju ganska snabbt att det här kommer bli en lång resa. Så halvväg så kopplade vi på de här kajakerna på släp efter en båt, och sen blev vi dragna sista biten liksom till Bullerön för att det blåste så mycket. Och jag minns varenda våg där bara sköljde över oss, och vi var 2 stycken som blev dragna efter båten. De andra kajakerna fick vi upp på båten. Och när vi skulle gå i land där på Bullerön, då stod tillsynsmannen där och skällde ut oss på notor eftersom vi hade bokat fel dag. Vi skulle ha kommit en dag tidigare egentligen. Och jag minns att jag kunde knappt komma ur kajaken för att jag var så nedkyld av alla de här vågorna som hade slagit över oss. Och det här var ju trots allt liksom en julidag, solig julidag. Men på grund av vinden och vattnet så var jag så nedkyld. Jag kunde knappt gå på bryggan. Men när han hade lugnat sig där så ja, fick vi till slut i oss lite mat och fick krypa ner i varma sängar. Men året därpå när jag jobbade som kock nere i Blekinge, då så kände jag att men jag är på väg tillbaka in i det här ätstörnings historien och jag var inte så sugen på det, så då pratade jag med mina chefer som jag hade där, superhärliga människor, och de förstod ju precis min situation. Och då ringde jag och frågade om inte jag, Fredrik, behövde lite hjälp här uppe med kakuthyrningen. Och han bara, jag ska inte jobba där i år, men du kan få ta över det där. Ring och prata med den här killen som också heter Fredrik. Och det är Fredrik som äger Sanomsguiderna. Så jag ringde till Fredrik och så kom vi överens om att vi skulle träffas. Och det var Fredrik i min ålder som jag är idag. Och jag kom dit som en liten bogspoling. Och sen kom vi överens om att jag skulle driva kajakuthyrningen och guidningen på Sanom. Jag tror jag var 22 bast eller något sånt. Åkte ut dit och sen dess så har jag blivit fast i skärgården lite och på Sanom. Och ja.
Nu kör du både paddling och du kör ribbåtar och allting sånt.
Ja, jag började med kajakerna där och hittade ju en upptäckarglädje ute i skärgården som väcktes till liv igen, som jag hade haft i bergen liksom. Så att jag hittade ju ett komplement, för innan så ville jag ju bara, jag tänkte ju bara på skidåkning på sommaren också. Och nu helt plötsligt så hittar jag ett komplement till skidåkningen. Det är många som åker till Australien och Nya Zeeland på sommaren och jobbar. Men jag hittade det här istället och började paddla runt i skärgården. Och minns att jag skulle träffa upp en kille som heter Peder ute på Gillöga i Stockholms skärgård. Och skulle paddla dit från Sandhamn och jag hade ju ingen aning om vart det låg. Men Peder, han bara, det ligger en GPS på kontoret i andra lådan. Du, ta den och sen bara navigerar du hit. Ja, visst, det kan inte vara så svårt. Slog på den där GPSen, började paddla. Sen efter några timmar då ringer Peder mig och bara, Staffan, vart är du? Och så kollar jag på min telefon, bara, ingen batteri kvar. Var på väg till slut. Jag bara, men jag tror jag är här vid Prästkopp där vi skulle mötas. Han bara, jag är också där men jag ser inte dig. Jag bara, men det är något vitt kummel här och lite hus. Och han bara, vitt kummel? Det är ju en fyr på den här ön. Nej, jag ser ingen fyr. Han bara, vänta, vitt kummel? Aha, okej. Okay. Jag tror jag vet vart du är. Jag tror att du är på Horsten. Jag bara, aha, okej. Okay. Han bara, ser du öarna till vänster om dig? Och det här var ju ytterskärgården liksom. Ganska exponerat och batteriet började ta slut. Jag bara, ja, jag ser. Ja, det är Björkskärs skärgård. Paddla dit. Paddla mot det så kommer jag. Så jag tog ju kurs. Då hade ju GPSen fastnat i ett någon så här testläge. Så att den visade ju bara en fix plats liksom. Det var inte ens mig som den visade. Så efter det var då jag bara, nej, jag måste lära mig att navigera liksom. Och då började det gå, eller gå. Det fanns ingen utbildning för körrib, utan vi var del av att utveckla den här. Vi var första årskullen eller klassen för den här utbildningen liksom. Så vi fick ju vara med och komma med synpunkter på vad man skulle lära sig och sådana saker. Så jag tog mina certifieringar där och sen helt plötsligt så var jag mer insyltad i Sandhamnsguiderna. Och ja, det blev allt från teambuilding till ribbåtar och fiske, paddlingar, lerduveskytte. Och sen nu för 9 år sedan så tog vi över en paradisö som heter Grönskär. Där Skärgårdsstiftelsen har några hus. Och de frågade om inte vi ville arrendera ett av de där husen. Och då har jag själv, jag säger fortfarande vi, fast jag är inte längre involverad i Sandhamnsguiderna på det sättet. Men då så fick vi ta över det där och renoverade om det. Så kan man ha 16 personer över natten där, utan el, utan vatten. Då fanns det ingen mobiltäckning där ute ens. Nu finns det det, men det är verkligen så här back to basics. Superhärligt att komma dit. Det är väl den platsen där jag verkligen känner mig
varva ner liksom.
Ja, och helt lugn liksom. Så skärgården har ju helt Jag har fått med mig många härliga minnen och historier från skärgården, och de kommer fortsätta komma in, för jag kommer inte lämna skärgården liksom.
Apropå minnen, stories, skärgården och navigering, kan du inte berätta lite grann om tuggans paddlingsuppgifter?
Ja, alltså vi, för er som inte vet vem tuggan är, så är det, han hade något som hette Tuggans Trail förut, som samlade in pengar till
till Ekpat, va?
Precis. Eller, ja. Precis.
Jag sprang den sista, tror jag, Tuggans Trail.
Ja.
Eller inte den sista, utan den senaste. Just fast det. Vi vet ju alla att han kommer fortsätta, han kommer göra.
Ja, det kommer nog komma en ny. Men han har ju oftast lite roliga missions åt mig som han sätter ihop. Så då, ja. Det, alltså de roligaste minnena jag har egentligen, det var ju faktiskt när han och jag köpte en dubbelkajak tillsammans. Och sen skulle vi ut på Jungfruturen med den här båten, och det blåste ju 27 meter per sekund. Och vi bara, vi kör runt, han bor på Rinda nu, så vi kör runt några öar här liksom. Det är ju skitbra idé. Ja visst, vi satt oss i kajaken där, spände runt kapellen, drog iväg, och jag märkte ganska fort liksom att fasen, det är helt svårt att styra den här båten alltså. Han bara, har du fällt ner rodret? Ja, det är nedfällt liksom. Det här var i februari om inte jag minns helt fel liksom. Så vattnet var ju svinkallt, och han hade ju på sig torrdräkt, och han insisterade, Staffan, ska du inte ha torrdräkt på dig liksom? Men jag glömde den hemma, jag har ingen liksom. Jag kör Gore-Tex-ställ. Så jag hoppar ner där i Gore-Tex-ställ, inga handskar, ingenting, och vi drog iväg. Och jäklar vad det gick alltså. Vi körde ju någon downwind där, när man har vinden i ryggen och vågen är i ryggen, så det gick ju så fort. Det var ju därför rodret kom upp ovanför vågen liksom. Så jag hade ju ingen styrförmåga. Så det var ju bara tur att vi inte välte den där båten. Vi har några bilder när vi kom tillbaks. Ja, vi hade nog 250 liter vatten i båten, för kapellen var ju helt slut. Så, men han brukar ha lite roliga missions. Han brukar sätta upp lite orienteringskontroller och övningar ute på Myttingen och Rindö. Så vi brukar säga att vi kör Tuggan Training Camp utanför Vaxholm liksom. Jag uppskattar det otroligt mycket.
Det är ju väldigt mycket element av det här nu som vi har pratat om, med navigering och paddling och skärgården och berg och löpning och så. Och allting det kan ju kokas ihop i det som kallas för adventure race. Hur hamnade du in på den vägen?
Det var ju egentligen via Ötelö som jag hamnade innan.
Det var Ötelö kom innan Adventure Race.
Ja, det gjorde det. För att jag minns Micke Lemmel och Mats Skott, och de ringde till Fredrik som har Sannas guider. Och så pratade de med honom om att de skulle ha en tävling där man simmar och sprang mellan Ute och Sanna. Och så berättade Fredrik det här för mig, och jag tände ju på det här direkt liksom. De och Fredrik bara, de behöver någon säkerhetsbåt. Kan inte du köra den där jävla båten? Jag orkar inte. Fredrik kör ju hur mycket båt som helst liksom. Så jag hade full förståelse för det. Så jag bara, ja men självklart. Ja, klart jag ska köra båt och säkerhetsbåt liksom. Det är ju skitcoolt, tyckte jag. Så jag körde säkerhetsbåt för första upplagan av Ötelö. Sen utvecklades det där lite, så att jag började snitsla av banan i 2 år. Och snitslade faktiskt 1 år också. Och sen 4:e året så ringde Micke mig och sa att Staffan, nästa år så du får inte jobba med oss. Du måste köra den här tävlingen liksom. För då hade ju de fått börja höra om alla mina de här berättelserna, och att jag var duktig på att springa förut, och berättade om någon söndag som jag hade sprungit 7,7 mil på asfalt bara för att se hur långt jag kunde springa, och min brorsa var helt kallsvettig när jag kom tillbaka, så han trodde att jag låg med brutna ben ute i skogen någonstans. Och de bara, du är ju galen liksom. Du måste köra den här tävlingen. Så ringde Jonas som Marika körde ute swimrun med i söndags. Och de kom ju tvåa nu, så han är fortfarande go-et i
still
sig.
Got it.
Still got it, verkligen. Men jag var ju lika kaxig då när han ringde. Han frågade, hur mycket har du simmat? Då svarade jag bara, eller han sa först, jag hörde att du vill köra Ötelö. Ja, jag är på, sa jag direkt. För att jag söker en partner, så jag avbröt honom mitt i meningen liksom. Och så sa han, jag är ju simmare. Hur simmar du? Då sa jag, frågan är hur bra du springer. För att jag visste ju att jag...
Så jävla kaxigt.
Ja, så jävla kaxigt var jag. Jag fattade inte att han inte bara la på. Det gjorde han inte. Och sanningen var ju att jag aldrig hade crawlsimmat. Jag hade inte tagit ett enda armtag liksom. Så det var ju bara att hoppa i. Dagen efter, då hade jag tur att det var... Ja, en av mina kollegor var en gammal... elitsimmerska, så att hon skulle lära mig att simma dagen efter. Och vi hoppade i där i vattnet på i en liten utepool som finns på Sandhamn. Och jag fick träna flytläge i 2 timmar. Jag fattade inte varför jag skulle träna flytläge. Liksom. Fan, det var bara simma. Jag kom inte över den poolen. Det var 12 meter utan att stanna och liksom höra på kallsupar och vatten i mun. Liksom. Så... Men sen tränade jag där. Tränade nog 20 minuter om dagen i alla fall. Minst. Sprang runt på varenda ö som fanns runt Sandhamn. Liksom, och simmade mellan. Och sen körde jag Ötelö. Och vi kom 13:e plats tror jag första året. Och sen vart vi ju bara bättre och bättre och bättre. Sen för 4 år sedan så var det ju... Eller 5 år sedan så var det första upplagan av ute swimrun. Vi blev inbjudna, vi åkte dit och så vann vi den där ganska stort, jag och Jonas. Och då var det en kille som hette Mattias Forssell som filmade den här...
Swedish Mountain Film.
Precis, Swedish Mountain Film. Och ja, då berättade han för mig, Staffan, jag håller på att göra en dokumentär om ett multisportlag som heter Axa Adidas. Känner du till dem? Jag bara, ja, de känner jag till, men de är ju inget bra. Det hörde ju fortfarande den här kaxigheten.
Ödmjuka Stefan.
Ja, ödmjuka Stefan. Så, och då garvade han lite. Ja, de söker i alla fall folk. Är det okej om jag rekommenderar dig? Ja, det är klart. För att jag hade, eftersom jag hade känt Micke och Mats då i ganska många år. Och de drev ett av Sveriges och kanske världens mest kända lag. Team Human Link, och de var ju Team Peak Performance och Salmon. Och de hade många namn och skepnader, men de var ju väldigt duktiga liksom. Så ville jag ju in i den här sporten också. Och det visade sig att jag hade ju med allt som jag hade gjort så föll alla pusselbitar på plats och... Alla mina färdigheter fick till slut liksom en mening i den här sporten. Så 2 veckor senare så kom jag, började min tryout kan man väl säga för att få vara med i det här laget. Micke som drev Team Peak Performance då, som du också intervjuat.
Micke Lindholm.
Precis. Han kom ner till Stockholm och vi cyklade en runda Hellas och... Ja, du får ursäkta mycket, men du hade lite problem att följa med i Hellas där i spåren. Och vi skulle absolut inte cykla på några blöta stigar, för att det var inget roligt. Nej, men sen vi fann varandra där och jag gjorde hans tryout här som en 3-dygnstävling blev det ju till slut i Stockholm, nästan 4 dygn. Och jag hade aldrig gjort något sånt förut, men jag hade ju varit ute långa dagar i bergen, nästan dygn, 26 timmar turer och sådana saker i bergen, så att det var ju inte helt främmande. Men den där tävlingen gick ju väldigt bra. Jag vann den, fick åka med till Fuerteventura och Playitas på en sista uttagning, och i efterhand så berättade han att han försökte ju verkligen knäcka mig liksom, för att han ville se vart mina weak points var, men han hittade dem inte under den här tryouten, för då väckte de oss 2 på natten tror jag, eller 2:30, och sen satt de på ögonbindlar på oss. Vi åkte, de körde ut oss med bil. Vi var 3 stycken. Jag och Rickard Norlin som jag ska tävla med nästa vecka nu i Ryssland. och en kille som heter Ludvig som var landslags, eller är landslagsorienterare. Så släppte han av oss med mitt ute i natten, fick några skitdåliga pannlampor som de hade köpt i någon fiskebutik. Utprintade svartvita Google Maps-kartor. Och sen var det väl 6-7 kontroller som vi skulle ta. Vi skulle komma till våra cyklar och sen skulle vi cykla hem. Och han var målgången. Vi skulle liksom toucha honom, då hade vi gått i mål. Så han sa det, mellan 6-8 då ligger jag och sover. Mellan 8-9 då äter jag frukost. Mellan 9-11 så är vi ute och paddlar. Så då får ni väl ta en båt liksom och paddla ut. Och målgången är rörande liksom. Så han hade ju sjukt många roliga idéer såklart. Så jag minns jag sprang, jag var så stressad när han släppte av mig där mitt i natten liksom. Hundar skällde och det var, han stod med den här ficklampan och lös på mig rakt i ögonen. Och jag fick 8 A4 ark i handen och bara, ta det hem. Jag bara, shit, lite så här nyvaken, jag, mitt ute i ingenstans. Så jag sprang ju fel för att jag stannade ju inte upp liksom och kollade ju inte på kartan ordentligt, utan jag bara började springa. Och så minns jag att han körde förbi med bilen och bara, vet du vart du är på väg? Ja då, jag vet vart jag är på väg. Jag ville bara bli av med han liksom. Så stannade jag upp när jag märkte att shit, fan, så långt jag sprungit, det här stämmer faktiskt inte med någon karta. La ut alla kartor på asfaltsvägen som jag sprang på och så märkte jag att shit, jag ska ju tillbaka precis där de släppte av mig. För jag var ju vid första kontrollen. Så var bara akut tillbaka. Så vi vart mara där på natten och sen cyklingen hem då till Playita. Så att, men det gick bra. Ludvig som är landslagsorienterare, han var bara 20 minuter före mig ändå till slut. Och Rickard kom hack i häl liksom. Och Rickard är ju extremt duktig orienterare också. Han har ju gått orienteringsgymnasium. Så det var, efter det så kom jag med i det här laget. Det var ju lite roligt att få bli en del av Team Peak Performance. Just som vi hette. Eftersom jag hade varit sponsrad av Peak med ett Local Hero-kontrakt sedan jag var 17. Och jobbar fortfarande med Peak. Så att, det är ju jätteroligt. Vi hade 2 riktigt roliga år.
Och du är fortfarande kvar i adventure racing-världen. Som sagt, du ska åka iväg och köra tävling nästa vecka.
Ja, precis.
Men nu är du lite frilansare, vad man kan säga. Lite. Du har kört med, du vann med Thule-laget.
Ja, eller? Precis. Körde med Thule hela förra säsongen. Också jätteduktigt lag. Kanske det mest fysiskt starka laget som jag har kört med.
Ni vann EM.
Vi vann EM i Spanien. Och vi hade en jättebra säsong förutom att vi tyvärr fick bryta VM när vi var i ledningen. På grund av brutna revben och sådana saker. Men det var ett superroligt år. Och nu har vi valt att gå vidare. Vi är ju Rickard från Thule. Det är jag från gamla Thule då. Claes Björling från också Thule och sen Marika, min tjej då. Så vi ska åka till Ryssland och försöka försvara våran titel. Får vi se hur det går. Det ska bli riktigt spännande. Jag har aldrig varit i Ryssland. Jag har varit i 70 länder, men jag har aldrig varit i Ryssland. Så,
blir ny nål att sätta på kartan.
Ja, blir ny nål.
Finns det något ögonblick eller någonting där du liksom, där allting du, eller så mycket som möjligt av det du gillar med adventure racing, när du kan koka ner det till ett minne eller ett ögonblick eller så?
Ja, man får ju se himla många minnen, men ja, alltså det här kanske låter klyschigt och, men och sen är det nog bara för att jag har fått se den här bilden framför mig så extremt många gånger. Men det var väl när vi, ja, men det var ju när vi var i Ecuador liksom, man fick med oss hunden Arthur hem liksom. Ja, men det har ju blivit när vi går där på vägen och vi har slitit i 5,5 dygn och
gycken är med
och vi går där på vägen och vår fotograf Christer Göransson lyckas ju få en helt magisk bild liksom, på när vi går där och vi ser ju helt förstörda ut. Och det där minnet kommer ju alltid finnas kvar, liksom den tävlingen. Men sen, det är klart det är roligt att vinna också, såklart. Men adventure racing handlar liksom, det är en svår, det är en komplex sport. Den är inte så extrem och så farlig som alla vill få den att låta, liksom, utan det, man kan ju ta det här i väldigt lugn takt. Och
jag tänkte säga, det är väl väldigt lågintensivt.
Ja.
Det är väl kanske, det kanske är väl typ tre lag i varje race som verkligen kör
fullt ut. Liksom.
Precis, men ja, man kanske kommer längst om man kör lite lågintensivt hela tiden.
Absolut.
Det är mer hike än löpning. Liksom,
ja. Det. Mm. Alltså, våra sträckor heter ju trekking, inte löpning. Nu springer vi de sträckorna ändå, de topplagen, men man kan säga att om vi går i mål på 3 dygn så går sista laget i mål på 6 dygn. Så vi rör oss ungefär dubbelt så snabbt då. Så det är det som är så häftigt med sporten. Det är ju liksom att du får uppleva saker tillsammans med dina vänner. Jag är ju förmånen att få uppleva det tillsammans med min sambo. Och sen den här, bygga den här relationen med naturen liksom. För att det finns tävlingar där där det spöregnar så mycket att du liksom, om du har vattenpelare 5000 på din jacka, det spelar ingen roll, det regnar rakt igenom liksom. Och sen finns det tävlingar som är så varma så att det spelar ingen roll om du går runt naken, du är fortfarande överhettad liksom. Och man blir ju ganska liten då. Och man stärks ju av sina lagkompisar. För att det är de enda jag har att förlita mig till när det väl blir såna här situationer. Och som sagt, jag vill inte kalla dem extrema situationer. För man har ju val liksom att bryta när man vill. Men just att samspelet med både laget och naturen. Plus att du får resa, du får träffa nya människor och nya kulturer. Det finns vissa tävlingar där vi inte träffar en människa, men det, de flesta tävlingarna träffar man människor också. Så att, det är det som är tjusningen liksom, i hela sporten.
Och blir inte så här, det Micke och Mats har gjort med swimrun och ÖTÖ-cirkusen känns som, då har de verkligen lyft ur väldigt många element ur det här adventure racing och gjort det på samma sätt, eller de har gjort det mer, kanske mer lättförståeligt för allmänheten och mer lättillgängligt definitivt då för allmänheten,
ja,
både ekonomiskt och vad kan man säga, transport- och logistikmässigt och prestationsmässigt också,
ja.
För det är väl lite samma sak där, du delar det tillsammans med någon och det är verkligen människan i naturen liksom.
Ja. Ja, men jag tror att det är ju det som är, men det är samtidigt det. Vi människor, vi strävar alltid efter att göra värre saker, känns det som, i dagens samhälle. För några år sedan då var man ju extrem om man hade sprungit midnattsloppet som är 10 kilometer. Liksom. Sen skulle man springa en mara, sen är det Ironman som gäller nu. Och sen Ötelö ska ju alla springa. Och sen, men vad är nästa grej? Liksom? Den här sporten har ju varit jättestor. Den har ju sänds på Eurosport och på National Geographic.
Och nu pratar vi adventure racing.
Adventure racing pratar vi nu. Så att och våran sport är ju på uppgång igen. Den blir, när man väl nämner adventure racing så är det fler och fler som vet vad det är för någonting. Men ja, det är ju liksom just att du får använda dig av alla element. Det är ju liksom berg, hav, skog, det är öken, det är, ja, men alla möjliga olika typer av naturer. Och sen har man ju det här, utöver det så är det ju att man ska bemästra sig själv mera.
Ja, precis, det är både individuellt samtidigt som det är en lag,
ja,
och en social utmaning liksom.
Ja, för att man pratar med sig själv konstant under sån här tävling egentligen liksom. Okej, är jag hungrig nu eller, oj, nu är jag trött. Ja, men jag får inte vara trött för vi ska inte sova nu liksom. Det är bara första dygnet, vi har planerat att sova 2 timmar andra dygnet. Ja, okej, det är rätt skönt, då vet man att okej, andra dygnet ska vi sova 2 timmar. Och komma igenom de där situationerna, det är ju, ja, det är det som är lite skärmen liksom. Att hur, man gör det tillsammans.
Hur funkar det att göra det tillsammans med Marika då? Tillsammans med din sambo, som Marika Wagner då, som också är extremt duktig swimrunner och multisporter och allting.
Ja, vi har hittat någon bra... Vi får ju den här frågan rätt ofta.
Men, för jag kan tänka mig att det är ett sätt att lösa det här, lite grann och se det som... Ja, men, när man jobbar, att man liksom, nu tar man på sig arbetskläderna och arbetsuniformen. Då, som jag kan tänka mig att poliser exempelvis, eller folk som jobbar inom vården, när de tar på sig kläderna så händer någonting. Då, blir det, då agerar de annorlunda och tänker annorlunda. Jag kan tänka mig att det är väl lite så. När ni får på er våtdräkterna.
Ja. Ja, men det är lite som att gå till jobbet. Men vi, inför första tävlingen så minns jag, det är ju trots allt jag som släpade in Marika in i adventure racingen genom att hon också körde Ötelö och var väldigt duktig på swimrun. Och så visste jag att hon cyklade mycket också innan. Så att jag tyckte att fasen, lära sig paddla, det kan ju inte vara så svårt för Marika. Så, och vi behövde en tjej till Team Peak Performance. Så jag ringde henne och sen på den vägen var det. Men vi var den första tävling tillsammans och... Så sa jag det till henne att eftersom då hade jag kört ett gäng tävlingar redan, så jag minns att jag sa någonting i stil med att vi måste komma ihåg att det som händer ute på banan nu, att det inte är vi egentligen. För att när vi blir jättetrötta så kommer vi bli irriterade på varandra. Vi kommer att ha olika åsikter och meningar.
Och jag kan tänka mig också att när det är med problem med sömnen, att man kommer minnas olika saker. Vissa saker du kommer kanske glömma bort och vissa saker kommer du kanske minnas fel.
Ja, precis.
Typ vad var det jag sa eller vad var det hon sa eller vad han sa. Liksom.
Ja, och vi sa det att ja, vi får inte ta så allvarligt på de grejerna som händer under en tävling. Liksom. Och det där... levde väl med lite grann och sen har vi ju utvecklat och förfinat det här under åren och vi har ju blivit väldigt professionella som jag kallar det när vi tävlar. Liksom, vi vet ju exakt hur varandra fungerar under en race. Mm. Det är väldigt sällan vi behöver kommunicera verbalt med varandra utan jag vet ju okej, nu är det dags att käka, nu är det dags att, eller för mig att käka. Mm. Och nu är det dags att vi rör oss snabbare, nu är det, ja men liksom sådana saker. Och blir man irriterad på varandra så är det bara, okej, nu är jag irriterad, men är det här på grund av hur jag mår just nu? Och för mitt tillstånd, för det hon sa, är det så himla farligt egentligen? Vad gör det på mig just nu? Det kanske inte är så himla farligt liksom, det är bara nu. Om 5 minuter så kommer jag kanske uppskatta det hon sa liksom. Så man blir ju väldigt medveten om hur man reagerar på saker och ting.
Hur har det funkat, alltså ditt förhållande till din egen kropp, hur har det utvecklats och liksom, vad känner du att du har för relation till din kropp just idag? Man tänker så här, jag brukar fastna i någon slags tanke om att vissa personer vid vissa tillfällen ser sin kropp lite grann som någon slags maskin som man kanske inte på något mentalt plan inte är en del av, utan att man bara tänker att man har som någon slags gaspedal där du bara, trots att kroppen säger åt dig att jag är trött, så trycker man på gaspedalen och ökar eller bara fortsätter liksom nöter på trots att kroppen är liksom, man har ont och så. Vad har du för tankar kring det?
Ja, alltså... Från att jag började springa de här 4 kilometerna uppe i Järpen dagligen liksom, under somrarna så, tills idag så har jag gått igenom jättemånga olika faser hur jag har sett på min kropp. Då sprang jag ju liksom för att gå ner i vikt och kunna förbereda mig för hockeysäsongen. Och nu, sen... hittar jag annan motivation när jag väl kom upp i bergen. Och det är den motivationen jag försöker hitta tillbaka till lite nu. För jag tränade ju för att jag skulle kunna överleva i bergen egentligen. Och kunna göra hårdare turer och klara hårdare väder. Och det var därför jag tränade liksom. Under somrarna och under vintern också. för att kunna pusha mig själv i bergsmiljö. Sen när jag väl kom i det här laget så började jag träna för att prestera. Och den motivationen höll bara så länge liksom. Nu försöker jag hitta tillbaka lite mer till att, ja, men inte för att överleva utan mer för att, ja, men hitta, inte glädjen, jag har skitkul när jag tränar, men jag försöker hitta något högre syfte hela tiden med min träning liksom. Inte att jag ska ha magrutor, för det har jag aldrig haft och jag kommer aldrig få det, men det är inget högre syfte, men det ska liksom, jag ska kunna hjälpa andra om det behövs. Så ser jag lite min kropp. Jag behöver vara förberedd. Tänk om Claes, Lyckard eller Marika bryter benen, då behöver jag kunna släpa ut dem. Ja, du var ju med själv när vi var i La Parede och Marika bröt tån.
Precis, och du bar henne genom öknen.
Ja, i 7 kilometer. Eller då. Lite så tänker jag kring min träning liksom. Och min träning idag bygger ju jättemycket på transportträning liksom. Jag är ju, min kropp svarar otroligt bra på att cykelpendla och gå med tung ryggsäck och springa med ryggsäck och sådana saker. Sen har jag väl kvar från alla mina timmar genom hockeygymnasiet liksom, med löpning och sånt, att jag fortfarande gör, jag springer fortfarande milen under 31 minuter och jag cyklar ju fortfarande snabbt liksom, så jag vet inte om det svarar på frågan med relationen till min kropp.
För du har ju också så här, sista tiden har du ju haft ett litet, minst sagt ett, vad ska man säga, ett motgång.
Ja,
med ditt hjärta. Ja. Du har nyligen gjort en hjärtoperation. Den här gången en ganska lätt hjärtoperation.
Ja.
Mer än observation egentligen.
Precis. Jag skulle göra en ablation, vilket är att man går in med 3 kateter från ljumsken via venen upp till hjärtat. Och venen är ju blodtillförseln till hjärtat. Och där skulle man försöka hitta fel nervsignaler till mitt hjärta då. Så, för jag lider av flimmer.
Hur känns det när du får det?
Det är olika beroende på vilken typ av flimmer jag får. Jag har både rusningar och arytmi. Och det är rusningar, det är lite så här, det ligger inte kvar så länge när jag har fått det. Så det är ju mest, första gången jag fick det här, det är ju 20 månader sedan eller något sånt, på Teneriffa under ett intervallpass. Och då var det ju väldigt obehagligt och låg det kvar i 20 minuter. Och, även fast jag satt ner i en bil liksom. Och då, det pulserade väldigt mycket i halsen. Jag hade flimmer i ögonen. Vissa hade ju sagt att jag hade en stroke liksom, men det var jätteobehagligt.
Det är då man tänker typ, nu dör jag.
Ja, men jag tänkte nog inte att nu dör jag, men nu tänkte jag mera, vad fan, varför jag, varför ska jag få det här liksom? Det var nog mest det jag tänkte. Sen nu när jag får det så är det mera arytmi.
Oregelbundna slag då?
Ja, och det längsta som jag haft är 40 minuter ungefär. Och då, du känner dig väldigt oeffektiv. Kroppen syresätts, men inte lika effektivt, så man blir lite trött. Och det är väl, jag har inte förstått exakt hur farligt det kan vara, men jag gissar att det är det som kan vara farligt, att kroppen inte syresätts, eller hjärnan då framförallt. Så det där har ju, ja, det har blivit en liten sväng nu i livet liksom, att försöker fokusera på att få bort eller jobba på det här. Och därför så har ju syftet med träningen också ändrats såklart.
Men det är inte så att läkarna säger åt dig att det här med att åka till Ryssland och tävla i några dygn, det är kanske inte sådär jättesmart?
Jag har ju genomfört x antal undersökningar nu. Och de, efter operationen så sa de här att du får återgå till normalt liv, du får träna hur mycket du vill, du får tävla hur mycket du vill. Vi rekommenderar att du försöker dra ner din stressnivå. För att jag tror att det handlar mer om stress.
Och då rent allmän vardagsstress eller vad man ska säga. Eller alltså stress under att du blir under i tävlingssituationen. Att du har ett, någon slags higher attention.
All typ av stress är ju samma stresssystem. Det finns ju bara ett stresssystem i kroppen. Liksom. Mm. Så vi kan ju stressa kroppen på jättemånga olika sätt. Och många, vissa får ju så här kollapser att de inte kommer upp ur sängen när de är för stressade. Vissa får problem med hjärtat. Vissa får andra. Ja, det artar sig på olika sätt hos olika människor. Men, och på mig har det satt på hjärtat. Då. Men med den mängden träning som jag har skött under alla år, tillsammans med ja, men, ekonomisk stress och såna här skyldigheter, att jag känner att jag måste göra det här för att jag har sagt ja till det och, ja, men såna saker, sån typ av stress, det blir samma system, och när det blir för mycket sånt så rinner bägaren över. Och då, så de vill att jag ska försöka dämpa den nivån. Och nu har jag provat att dra ner på träningen och det har inte hjälpt så där jättemycket, så nu försöker jag göra andra ändringar då. Och därför har jag börjat guida mer, bland annat för att få till det lite mer ekonomiskt och så.
Men känner du att du kan sakna att ha ett vanligt jobb?
Ja, absolut. Många avundas ju mitt jobb att vara guide och atlet, och jag har ju en enorm frihet, har jag ju såklart.
Men samtidigt, det blir lite det här att det finns ingen gräns mellan jobb och fritid för dig.
Exakt.
Du är aldrig ledig.
Liksom. Nej, jag är aldrig ledig. Och det är såklart också en stressfaktor. Så ibland så tänker jag ju bara, fasen, jag ska bara ta med ett 8-4 jobb och göra den grejen. Det är ju ganska lätt liksom. Men samtidigt så förstår jag ju själv att det är inte jag. Och jag vill inte, jag skulle inte må bättre av det i slutändan, tror jag. Men det finns ju tryggare val att göra inom min kategori också. Jag skulle kunna guida mer, till exempel.
Nu har du till exempel börjat jobba som race director för Ötelö.
Ja, precis. Banansvarig och lite race director och så för Ötelö.
Ja, det jobbar som barn.
Banchef, race director slash lite allt i allt. Man kan säga att jag är Micke och Mats högra hand. Mm. Vad gäller allt under tävling och innan tävling. Så det är också, jag får vara kvar inom sporten och jag kan ändå inte tävla alla Ötelöa race liksom. Så då passar det perfekt att jobba lite vid sidan av dem. Så nu är jag tillbaka och jobbar med dem efter några år frånvaro. Så det där är ju också, ja, där blir det också en trygghet. Det är ju liksom ett race i månaden nu, nästan året om. Och är det, det finns nästan 400 swimrun tävlingar runt om i världen nu.
Allt det här nu som vi har pratat om, alla sakerna som du har gjort och på något sätt kommit till insikt över att, men fan, det här, det är det här jag vill göra, och sen så har du liksom följt, du har fått en dröm och sen så har du följt den drömmen.
Ja.
Men vad tror du att det är som har gjort att du har, för det är många som har drömmar men få som följer dem på något sätt. Men vad tror du att det är som har gjort att just du har valt att följa alla de här stigarna liksom?
Ja, väldigt bra fråga. Alltså jag har nog bara tänkt att varför livet, det blir så här igen, livet är lite för kort för att inte göra det man tycker om liksom. Så jag har ju bara, alla val jag har gjort har ju handlat om vad jag vill göra, inte, jag pratade faktiskt med en kompis om det här häromdagen. Jag tror inte jag har frågat, när jag har sagt ja till ett jobb så har jag alltid sagt ja innan jag ens vetat vad jag får betalt. Jag har alltid gjort det på det sättet. Där är det ju liksom, man måste våga och ta det där steget. Och det var ju lättare förut. Och jag äger fortfarande inte så mycket, jag har ingen lägenhet. Nu har jag en grymt fin bil från Mercedes liksom. Men det har jag inte haft förut heller. Men det är ju, handlar om att våga mycket, tror jag.
Men tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Ja, tack. Vi kunde ha suttit här ta till, men vår tid har gått ut här på Acast, så vi ska lämna tid för en annan poddare.
Vi får höra mer i uppföljningsavsnittet.
Precis. Tack.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.